Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, om du bara kort säger vad du heter och hur du tog dig hit.
Henrik heter jag är här på 9-24 och ska spela in podd, var det tänkt. Mm. Jag tror att det var 24 frågor ungefär.
Ungefär 24 frågor.
Mm. Mm. Man vet aldrig riktigt, det kanske kommer någon bonusfråga. Vad som räknas med fråga och inte.
Precis, det är ju faktiskt så här väldigt speciellt just med när blir det en ny fråga.
Mm.
Det hade varit en väldigt dålig podd om det verkligen varit exakt 24 frågor.
Ja, för det tänker jag också, att det är väldigt svårt att följa upp någonting.
Liksom. Exakt.
Alltså, så
exakt.
Väldigt så stelt liksom.
Mm. Då hade de spelat upp det på journalistutbildningar och bara, så här ska man inte göra. Då kör vi igång helt enkelt. Mm. Ja, ska vi se. Ja, hej och hemskt mycket välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Jättekul att just du lyssnar. Det här är avsnitt 28 och idag har jag med mig en av ungdomspolitikens mer intressanta och kanske nyare namn. Han är Stockholmskillen som blev smålänning, som blev kanske Stockholmskille igen. Vi ska gå in på det. Och i sommar ska han locka kidsen till vänsterrörelsen. Välkommen hit, Henrik Malmrot från Ung Vänster.
Tack så mycket.
Ja, hur har dagen varit så här långt?
Jo, men det har varit faktiskt en ganska chill morgon. Jag har suttit och förberett mig och käkat god frukost och tagit mig hit till er studio.
Hur tänker du? Mycket kolhydrater kanske?
Ja, något ägg och lite yoghurt. Ja, men så.
Ja, men vad härligt. Ja. Bra, härligt. 24 frågor. Fråga 1. Hur växte du upp? Kan du berätta lite om det?
Aha, jag är uppvuxen i Järna. Det ligger precis utanför Södertälje. Mm. Och så, för alla er som inte är från Stockholm så ligger Södertälje 30 minuter från Stockholm ungefär. Så, en egen kommun och egen stad. Så växte jag upp. Kommunal grundskola, separerade föräldrar. Ja, men så många andra i detta land ungefär.
Ja, det Var ni rika, om jag får uttrycka mig på det viset?
Nej, jag skulle inte säga att vi klarar. Alltså, så, jag har aldrig haft liksom så. Det var jobbigt ett tag när pappa var sjukskriven typ liksom så. Men annars så vi har absolut aldrig. Vi har inte haft så jättestora problem liksom, men vi har aldrig haft det lyxigt eller vad man ska säga. Man kan inte käka finaste maten alla dagar i veckan, men man kan åka på semester en gång om året eller vartannat år.
Ganska tryggt.
Ja.
Okej. Okay. Fråga 2, hur kom det sig att du gick med i Ung Vänster?
Ja, alltså jag var ganska jag tycker det är spännande att folk ibland pratar om så the defining moment, när de bara fick så upplysningen.
Mm.
Ja, för mig var det väl en process liksom. Alltså jag processade väl det här under en väldigt lång period av att vara förbannad på att saker var dåliga liksom typ. Men mer och mer hur man märker att liksom, klyftorna ökar, hur man märker att människor har olika mycket makt i samhället och varför är det så. Och sen liksom så kom jag till en punkt där jag kände nej, jag vill gå med och göra någonting. Och då kollade jag upp och så var jag så, fan, de här verkar jävligt vettiga. Jag visste då att jag var vänster någonstans, men jag kände att det var ett ungdomsförbund som inte kompromissade liksom, som sa called it as it is liksom. Och det var väldigt skönt. Och sen liksom så gick jag med. Och sen har jag väl bara aldrig, jag har inte kollat tillbaka sen dess så att säga.
När du väl bestämde dig för att börja gå på möten och sånt, var det någon speciell kultur eller någon slags stämning i förbundet som du kände dig hemma i?
Ja, alltså jag kände ju mig hemma i att folk var väldigt vettiga.
Mm, ja.
Så, alltså man håller ju med människor som så. Men alltså jag var ju inte så, jag blev inte approachad på ett bokbord på det sättet. Så jag blev inte inlockad av så. Sen var det ju väl självklart att vi lyssnade på lite, att det fanns folk där som lyssnade på samma musik, inte alla liksom så. Jag jag gillar ju ganska mycket svensk punk liksom, typ. Mm. Och då framförallt någon till som bara, ah, och så kan man byta band och man kan hitta, och så bara, ah, men ah, har du lyssnat på de här, och så kan man hitta nya grejer och så där.
Byta band.
Ja, nej, men typ så.
Hur gammal är du egentligen?
Ja, ja, nej, exakt. Nej, men mer typ så bara, okej, jag lyssnar på det här, och så, ja, är de så, ah, men det har jag, de har jag inte hört.
Ja, ja, jag har, du tänker jag har. Mm.
Så mer så, ja, än inte mixtapes. Nej, jag är inte jag är lite old fashion på många sätt, men inte så old fashion.
Nej, okej. Okay. Men funderar du någon gång på SSU eller någonting längre till vänster?
Alltså jag kollade på SSU. Men som sagt, det som gjorde att jag gick med vänster var att jag kände att de här kompromissar inte. Mm. De här viker inte undan, säger inte. Man säger som det är, om man står upp för det liksom. Och då kände jag, ja, varför gå med in, försöka förändra någonting än att gå med i det som är bra från början liksom.
Mm. Fråga tre, hade du något drömjobb när du var liten?
Oj, ja, alltså jag har väl haft, alltså så, jag är ju liksom, har ju spelat fotboll, så att någon gång när man var yngre så tänkte man väl så, ja, men spela fotboll resten av livet vore väl gött liksom. Men sen liksom så,
var du bra på fotboll?
Jag har spelat i alla fall SM och spelat i Sveriges sjätte bästa lag i alla fall under en period.
SM?
Ja, fast för pojk, alltså,
Ja, men
spelat i Assyriska. Vi var jävligt bra under en period. Så att nej, men sen jag kom in ganska mycket, men ni vet TV-serien Criminal Minds.
Mm.
Det var mitt mål, att bli profilerare. Jag, men så, läste jättemycket om sånt, och jag har till och med pratat med folk från gärningsmannaprofilgruppen i Sverige och varit så bara, men vad krävs det, vad behöver man?
Ja.
Sen var ju problemet att jag inte ville bli polis. Och han som var från gärningsmannaprofilgruppen, han sa, du siktar på ett nålsöga, ett nålsöga, och om du inte är jättetaggad på att bli polis så är det väldigt svårt.
Ja.
Så då kände jag, ja, då får jag väl göra något annat. Men profilerare var länge, jag är intresserad av psykologi och mänsklig liksom så.
Men varför ville du inte bli polis?
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är många delar i liksom polisens arbete som jag inte tycker är så himla nice liksom. Alltså jag tror att det är som jag inte skulle kunna klara liksom. Alltså så, där jag som människa tror jag att jag hade haft väldigt svårt. Alltså, ja, men till exempel nu som vid en nazistdemonstration, jag hade inte kunnat stått där utan att göra, alltså så, jag hade inte kunnat stått och försvarat den. Det är min upplevelse idag och liksom runt omkring, att så, ja, att lösa liksom så, lösa brott och tänka, ja, men det är väl en sak liksom. Men det finns många, alltså polisarbetet är så himla brett, och framförallt i början när du inte kanske styr så mycket av din arbetsuppgifter, så tror jag det finns mycket som jag inte är så taggad på liksom, typ.
Mm. Okej. Vi går vidare, får jag fira, vilken är din stora politiska förebild skulle du säga?
Min stora politiska förebild, jag är ju alltså Rosa Luxemburg. Gammal teoretiker, tidigt, framförallt aktiv 10-20-talet i Tyskland. Är ju typ min absoluta favorit i kompromisslöshet. Man säger vad man tycker, man står upp för det man tycker, oavsett om det är tufft, oavsett om någon annan står i vägen liksom. Och man står upp för dem som har det allra svårast liksom. Jag tycker att hon är både i retorik men också i tanke, jag tycker att hon har väldigt många bra tankar om hur man borde förändra samhället, hur man borde tänka och hur man framförallt borde liksom agera som organisation liksom. Så att hon är väl absolut min största politiska förebild, om man får vara så stort liksom. Så finns det ju liksom, jag vet inte om jag kommer på någon annan som är så idag. Jag tycker det är så svårt med idol liksom, så vad innebär att vara någon, ha någon som idol liksom. Jag tycker att det är liksom så.
Hur funkar det egentligen, tycker du, med att just läsa, man säger, för stalinistiska vänsterteoretiker? Jag menar, hur mycket håller det idag? Man säger 100 år senare.
Man kan väl säga, nu ska jag inte starta en stor debatt inom vänstern, men min tanke är framförallt att Rosa Luxemburg förutsåg allt det dåliga som hände.
Mm-hmm.
Det var ju, hon hade ju kritik mot det liksom 20 år innan det hände liksom. Så jag tycker att hon liksom så. Men typ personer som till exempel George Orwell som har socialist, de hade liknande kritik mot stalinismen fast efter att det hade hänt liksom. Han har ju massor med skitbra poänger och hittade ju massor med det som var problemet liksom, typ. Men jag tycker typ att ett, man måste se och läsa dem i sin tid. Man måste också förstå att det var 100 år sedan liksom, typ. Och man måste ta de saker och analysera och se, men vad är det som faktiskt är applicerbart? Vissa saker är inte applicerbara för att världen har förändrats, och vissa saker hade de ju inte rätt i liksom, hur utvecklingen, många trodde ju att kapitalismen skulle kollapsa innan 1930 liksom. Men vissa saker hade de helt rätt i, eller så hur man såg expansionen av liksom, så hur kapitalismen tar sig internationellt, hur stora företag växte och blev stora monopol. Alltså som vi ser idag liksom, så är det ju typ 4 stora oljebolag som har all olja i nästan hela världen liksom, typ så. Eller liksom stora matbolag som amen, Dole Foods och alltså så. Hur den liksom imperialismen och hur företagens makt framförallt, det förespådde man ju liksom så. Det hade man ju rätt i, och då tycker jag man kan kolla, analysera och se. Men vad är det? Man måste vara lite så källkritisk typ. Man måste bara så analysera och se vad som faktiskt funkar och vad som inte funkar.
Du som ändå lever mitt i vänsterrörelsen, jag antar att du diskuterar och träffar folk från andra vänster, ungdomsförbund och sådär. Hur skulle du säga att just läsningen av jag vet att Moderaterna hade en grej för några år sedan, alltså MUF hade en grej för några år sedan, att man skulle sluta läsa döda vita män och sånt där. Nu har man kanske lämnat det, men hur mår döda vita män och kvinnor i vänsterrörelsen? Hur mycket läser man de gamla stora namnen?
Ja, jag tror att det är otroligt olika. Jag kan ju inte svara för andra organisationer, för det har inte jag koll på.
Nej, men du har väl en känsla av...
Ja, nej, men grejen är att jag umgås inte jättemycket med. Alltså, det är ju mest vänstra som jag umgås med. Vi har ingen liksom så ut stora samarbeten. Men i vår organisation så tänker jag snarare att man plockar utdrag och vi försöker uppdatera och vi försöker hitta nytt liksom. Men vissa saker är också grundgrejer liksom, och då är det onödigt att läsa någons tolkning av en originaltext istället för att bara läsa originaltexten liksom. Alltså så. Men att varför vi läser Marx fortfarande är ju därför att det känns onödigt att läsa någon som har försökt tolka Marx istället för att vi läser Marx och tolkar honom istället. Det känns som så, varför läsa andrahandskällan när man kan läsa förstahandskällan liksom så. Så. Och sen är det ju självklart att vi har inte jättestora bokcirklar om kapitalet, för att det är en bok som är ett väldigt svår att läsa, för den är väldigt rörig liksom. Så. Men framförallt att det är bättre att så plocka utdrag och så ta så vissa bitar liksom.
Okej, vi går vidare. För fråga 5. För drygt ett år sedan så valdes du till ordförande för Ung Vänster. Rent praktiskt och privat, hur har ditt liv förändrats sedan dess? Vad är det första du tänker på?
Oj. Jag måste ju tänka efter lite grann. Det är typ den stora liksom så. Jag tyckte det var jättesvårt att röra mig ibland på internet, för jag alltid sa, okej, Vad säger jag nu? Liksom, så bara, min Spotify-lista, kan jag lägga till den här låten? Är det, tolkas det av någon som tolkas av någon? Och sen är det liksom sådana saker. Liksom. Men det är väl en liten sån grej. Men framförallt också att man är ju mer offentlig folk. Jag har i alla fall folk som har känt igen mig på gatan eller sådana grejer. Men också att alla andra berörs av ens arbete. Alltså som min mamma är lärare liksom, och jag berörs ju inte alltså så om saker skulle gå dåligt på hennes jobb, så märks det ju inte jättemycket i mitt privatliv kanske, att hon har mått dåligt liksom, typ. Det kommer inte upp massor med stora saker som, och jag får inte massor med kommentarer från vänner i andra delen av landet liksom, typ så. Men om det händer någonting i mitt arbete som det blir stort uppståndelse kring, så påverkar det väldigt, väldigt många liksom.
Ja.
Och det är en lite konstig grej liksom, för oftast för många människor är det privata och liksom, och professionella väldigt separata liksom,
ja,
världar typ.
Ja,
så att, nej, det är väl så. Sen har jag ju det andra delen är att det är jävligt kul. Alltså så, fan, jag får åka runt till alla massor med alla föreningar runt om i landet. Jag träffar så jäkligt mycket häftiga och bra människor liksom. Och det privilegiet tycker jag också är liksom, det är liksom andra sidan av det liksom, alltså. Det är skitkul att vara ute på skolor. Jag tycker det verkligen är att prata med andra ungdomar, men också prata med medlemmar liksom och så. Och så framförallt så finns det jäkligt mycket smarta människor i den här världen typ. Så det är jävligt gött. Det är ju den bra sidan från på mitt arbete liksom.
Du tog ju över efter Hanna Sederin. Mm. Hon hade suttit, ja, jag vet inte hur länge, men ett tag i alla fall. Mm. Hur upplevde du att överlämningen var? Hur mådde Ung Vänster när du klev in?
Ja, nej, men överlämningen tyckte jag var väldigt bra. Jag snackar fortfarande med Hanna. Mm. Då och då, när man behöver bolla saker liksom. Så nej, jag tycker att det funkade väldigt bra liksom. Jag tänker typ att det var nog lite som för alla ungdomsförbund, att man är lite, alla är i väntan på ett valår liksom. Mm. Alltså så att många ungdomsförbund har ju ett sjunkande, eller de flesta har sjunkande medlemstal liksom under mandatperioden liksom, och sen går det upp igen under valåret. Och så vi hade ändå liksom, med 2017 hade vi en vändande trend med mer medlemmar än 2016 liksom. Alltså så, och det var väldigt häftigt att se att vi har också ett förbund som växte även fast det inte var valår liksom. Och den biten, det tyckte jag var ganska så, det har varit en väldigt skön grej att ta med sig in. Och nu har det gått väldigt bra liksom. Alltså under året har vi haft några av de bästa månaderna på flera år. Alltså sen 2000, att vi pratar typ 2006 kanske, den här våren liksom, där vi har haft liknande medlemstillväxt i absoluta tal liksom. Så det känns skitgött.
Ska komma in på det eventuellt lite sen. Men vi fortsätter med fråga 6. Om du inte hade pysslat med politik, vad tror du att du hade gjort då?
Jag har sagt i hela mitt liv att jag ska inte bli lärare som mina föräldrar. Mm. Insett nu att jag kanske vill hålla på med undervisning. Så, nej, men jag gillar att jobba med, gillar att prata och gillar att jag tycker att det är så att jag skulle nog vilja jobba inom, eller som lärare. Jag har nog funderat lite kanske inom universitetsvärlden och plugga vidare och sådana saker. Men lära ut på något sätt tror jag faktiskt att jag skulle vilja göra om jag får den möjligheten liksom.
Men du pluggade på Handels i Jönköping va?
Nej, jag pluggade på skolan för lärande och kommunikation.
Jaha, HLK.
Ja, exakt.
Men vad läste du på pedagogik?
Nej, jag läste globala studier. Ah, ja. Så det är väl den andra delen, att jobba med bistånd och olika utvecklingsprojekt liksom. För det är ofta den delen, så jag tycker att det är olika. Men jag är ganska intresserad av det teoretiska också, så att jag tycker att det finns. Antingen vill jag jobba praktiskt och då jobba med olika projekt. Alltså jag har funderat på om jag skulle borde jobba med UNRWA. Det är FNs flyktingorgan för palestinska flyktingar. Det hade varit skithäftigt att få jobba där. Jag gjorde min praktik i Palestina och få jobba för det flyktingorganet och jobba och göra det praktiska arbetet. Det hade jag tyckt var väldigt häftigt. Också liksom så. Om jag inte kan göra det teoretiska liksom, så är det väl någon form av sådana saker, att jobba med praktiskt biståndsarbete hade också varit spännande.
Liten bigrej här. När du blev vald till ordförande i Ung Vänster, så blev du ju helt plötsligt smålänning i många ögon.
Ja.
Var det Jönköpingsposten skrev om det, var det så här, smålänning har blivit. Hur kändes det?
Ja, eller jag tycker att det är lite, jag tycker det är häftigt att de var väldigt stolta så. Och ni som lyssnar hör ju verkligen att jag har inte någon småländsk dialekt.
Nej, verkligen inte, speciellt ingen Jönköpingsdialekt.
Nej, men exakt. Jag har alla mina är intakta liksom typ och sådär. Så att jag tycker det var lite roligt. Jag spenderade 4 år i Jönköping och bodde där och trivdes väldigt väldigt bra, så att jag tycker väl det är en, jag tycker att det är lite roligt liksom, så jag tycker det är spännande. Jag har försökt ta med mig traditionerna, men så käkade ändå marsipantårta på första torsdagen i mars. Mest också för att det är en väldigt bra ursäkt för att äta marsipantårta. Ja. Men som sagt, jag tycker att det finns mycket som är, jag tyckte det var häftigt. Det är så roligt.
Vi har ju någonting gemensamt där. Jag kommer inte från Jönköping, men jag bodde där väldigt länge. Mm. Och det är en väldigt lätt stad att fastna i.
Ja.
Alltså typ det är ju en väldigt, fan, jag älskar Jönköping. Mm. Alltså, jag tycker det är en fantastisk stad.
Ja.
Men så kul att vi har det.
Många kvällar på Tändsticksområdet.
Många kvällar på Bonk och Bar.
Ja.
Nej, men härlig stad överhuvudtaget. Jag är där på tok för sällan. Men vi går vidare. Fråga 7. Om jag har fattat det här rätt, så är inte du medlem i Vänsterpartiet.
Nej.
Vad är grejen med det?
Nej, men alltså så. Vi, Ung Vänster och Vänsterpartiet fungerar. Jag beskrev det någon gång som två organisationer som jobbar i symbios mot samma mål.
Ja.
Men vi gör lite olika saker.
Ja.
Och vi har lite olika roller liksom. Och jag är väl helt, jag, någon gång så kommer jag väl gå med i Vänsterpartiet, absolut. Men jag tycker att det finns en poäng nästan att så också hävda lite självständighet genom att så, men jag är medlem i Ung Vänster och jag företräder Ung Vänster i alla frågor liksom. Och det har gjort tydligt i någon tv-debatt någon gång när de var så, men Vänsterpartiet gör ju det här. Och jag säger, ja men jag företräder Ung Vänster. Och jag tycker att det finns en poäng i det, att ett ungdomsförbund är, vi är självständiga och gör våra egna ställningstaganden, vi tar egna program, vi har egna ideologiska ställningstaganden, vi har olika praktiker och jobbar på ett annat sätt än liksom Vänsterpartiet. Vi jobbar ju inte parti liksom, eller parlamentariskt på det sättet. Vårt mål som Ung Vänster är ju inte att skola kommunfullmäktige ledamöter, utan vårt mål är ju att göra praktisk skillnad i människors vardag. Alltså så. Ja, men så, vi är med och blockerar utvisningar, vi håller pass i feministiskt självförsvar, vi liksom försöker alltid hitta saker där människor engagerar sig för att göra skillnad liksom. För att vi tror att det är så man förändrar vardag. Om man gör, om man förändrar saker och ting, om man, alltså så, de blockader som Vänster har varit med och organiserat, det har självklart varit andra organisationer också som har gjort skitmycket bra arbete liksom. Men Ung i Sverige till exempel. Och då när vi liksom så, de som nu i, omfattas av den här lagen som regeringen tog fram, liksom det här med man har en temporär, man ger 9000 ensamkommande en ny möjlighet att försöka temporära uppehållstillstånd så länge man pluggar på gymnasiet, som gick igenom tack vare Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är ju hundratals människor av dem som är kvar i Sverige som omfattas av det här skyddet på grund av att Ung Vänster har blockerat utvisningar. Det är ju liksom så. Och det tycker jag är och därför tycker jag ibland det är nice att bara säga så, nej men jag är inte medlem i Vänsterpartiet nu, och så gör vi vår grej liksom.
Men samtidigt är det ju också så att när ni gör saker, säg att ni gör någonting som får väldigt mycket uppmärksamhet, så vet du ju att Jonas Sjöstedt kommer ju få frågor om det.
Ja.
Hur ser du på det?
Ja, jag tycker att vi har ganska bra samarbete överhuvudtaget. Vi brukar vara ganska duktiga båda två på att när det kommer frågor om Vänsterpartiets inre grejer, så säger jag bara ja, maila Vänsterpartiet, de har mycket bättre koll än vad jag har på det här. Så att det är dumt att fråga mig.
Men folk kopplar ändå ihop er.
Ja, ja, och det förstår jag ju. Trots allt, det står ju ändå i våra stadgar att vi har Vänsterpartiets ungdomsförbund och sådana saker. Så nej, men det köper jag. Det får man ju liksom så. Men jag tycker också att man ska, bara för att man sammankopplas väldigt mycket, så betyder det inte att man är samma organisation liksom, typ. Och det tycker jag är viktigt att hålla fast vid liksom, att folk kommer ju fortfarande, Socialdemokraterna gör saker, kommer man ju alltid fråga LO om grejer just nu, även fast de inte är samma organisation. Men de har ju ett väldigt starkt samarbete.
Fråga 8. Vad skulle du säga är din bästa kvalitet som ledare?
Oj. Oj, det var svår. Jag tror någonstans, eller jag hoppas, och min tanke med mitt ledarskap är ju att som ledare lyfta andra. Att i mitt ledarskap bygga andra auktoriteter. Så jag tror ju som ledare så är, ska man inte, eller som ledares uppdrag är inte att peka med hela handen. Jag är ju framförallt liksom en företrädare och liksom representerar ungdomsförbundet. Och min roll som förbundsordförande försöker jag i den mån det går att få fram andra människor, att hjälpa andra människor att bli bra på debatter. För jag har erfarenheter för att jag får ta många debatter. Eller ska ge andra människor en plattform. Eller alltså sådana saker där man har ett ansvar att, och framförallt som kille tycker jag att man har ett ansvar av att så lyfta fram och bygga kvinnliga auktoriteter liksom, så att jag och stötta folk liksom. Så att jag tror faktiskt att det, och jag hoppas, för det är det jag eftersträvar liksom, så att jag hoppas att att det är det folk tycker med mitt ledarskap, att så att man är med och lyfter fram andra också.
Du är bra på att delegera, som man säger.
Ja, det är kanske det som det heter.
Fråga 9. Vänsterpartiet har ju, om man kollar på opinionsmätningarna, så har man ökat en del sen förra valet, men inte så där galet mycket, kanske inte speciellt om man jämför med vissa andra vänsterrörelser i Europa. Vi har Labour i England och Mélenchon i Frankrike, och vad heter de här i Spanien?
Podemos.
Podemos. Varför tror ni att ni ligger under 10% i opinionsmätningar?
För det första så kan man ju prata om Labour Storbritannien, så det är väldigt roligt att Socialdemokraterna i Sverige är den enda valrörelsen de inte har valt att kolla på i hela Europa när de gjorde sin valstrategi var Storbritannien. Det enda stället där Socialdemokraterna har fått över 40% det senaste valet. Det tycker jag bara är en spännande. Om man vill prata också om högerriktning i Socialdemokraterna, alltså medvetet undantar det enda vänsterexemplet som där går bra. Men alltså så, jag tror att det finns ju miljoner olika förklaringar. Jag tror att det en av de stora är ju också att vi har fortfarande att en socialdemokrati som fortfarande förknippas väldigt starkt med vänstern. Mm. Fast som inte har drivit vänsterpolitik ordentligt på men vi pratar att kanske 30 år liksom. Så jag tror att det är svårt att liksom så. Ja, det är ju det som märks nu när Socialdemokraterna blir mindre och mindre liksom, så blir det svårare för dem att säga att vi förtröjer företrädare. Och när man gör konstiga grejer, när man till exempel utreder strejkrätten, så blir fackföreningarna så, ja men det här är lite konstigt så. Alla fackföreningar, även liksom SAK och TCO, de här har varit ute och sagt, men det här är lite konstigt liksom. Och man motsätter sig det. Och då blir det liksom, aha okej, okay, så Vänsterpartiet är de som gör det här liksom. Och det kommer liksom, jag tror att än så länge så förknippas liksom vänstern fortfarande väldigt mycket med socialdemokratin liksom. Och jag tror att om man vill växa så är det kanske på bekostnad i stor delar av socialdemokratin liksom. Men sen kan vi prata om miljoner olika saker. Jag tycker att man ska vara ute mycket, mycket mer. Man ska prata med människor. Man måste föra lokal kamp för, liksom så, för att vinna segrar. För att visa människor att saker och ting går att förändra. För det man ska se också är ju att många människor i dagens samhälle inte tror att världen går att förändra. Och framförallt i områden, alltså så, om vi vill prata om valdeltagande, så är det inte i Danderyd i Stockholms län, den rikaste kommunen i Stockholm. Det är inte där valdeltagandet är lågt, utan det är lågt i Hovsjö i Södertälje där liksom så, eller i Hässelby där jag bor nu. Alltså så, där har du valdeltagen som ligger ibland på 50%. Men Socialdemokraterna och vänstern har 75% av rösterna av de som är där nu.
Mm.
Man bara, här har vi ett problem. Om det är så att det är lägre valdeltagande i områden som röstar vänster, för de här människorna känner sig så tror inte att världen kommer förändras, för att man har blivit sviken. Man har en socialdemokrati som har vägrat göra någonting åt det bättre hållet, om de inte blivit fullkomligt tvingade liksom. Så jag tror att det handlar om att få de här människorna att bli aktiva. Jag tror att det handlar om att skapa hopp genom kamp. Alltså så, jag tror inte att man skapar hopp genom att säga till människor världen går att förändra. Jag tror man skapar hopp för människor genom att visa att världen går att förändra. Alltså så, när vi, om Vänsterpartiet blir så, gör bra saker och tvingar till fram bra saker, så borde man också så visa. Men ta till exempel kollektivtrafiken nu, som kommer vara gratis i sommar för alla under 18. Då skulle man säga så, fan, det här har vi kämpat och krigat för att få igenom, det går. Mm. Och vi ska ha avgiftsfri kollektivtrafik i hela Sverige. Det är ju ett sätt där man säger, kolla, det går att förändra världen om vi kämpar tillsammans typ. Så jag har, det här kan man ju prata om timmar, och det finns 3 miljoner seminarier och debattartiklar i alla tidningar om hur vänstern ska lyckas. Liksom. Det är ju den ständiga frågan. Men jag tror framförallt att det handlar om att vara aktiv och prata med människor. Det tror jag är steg ett. Liksom, typ så.
Men om nu Socialdemokraterna går till höger och man ser någon slags vakuum i den politiska skalan, finns det inte en poäng då för Vänsterpartiet att kanske vara mer populistiska istället för att just det här du säger, gå ut och prata med folk? Man kanske är för defensiv.
Ja, jag tycker alltid vänstern är för defensiv. Jag tycker att man ska call it as it is liksom, typ. Vara väldigt mycket mer bara, nej men så här borde vi göra. Vi borde, liksom så, bankerna gör alldeles för stora vinster idag, och vi borde bara ta de pengarna och göra goda saker för. Eller vi borde lägga 200 miljoner till Skatteverket som ska jaga skattesmitare. De här 50 miljarderna som rika människor och rika företag undangömmer varje år ska bara tillbaka in till, till statskassan liksom. Och alla sådana, man borde bara, ja, det här är ju bara självklarheter liksom. Men jag tror framförallt att så, populism tror jag är, jag tycker väl kanske på ett sätt, men bra vänsterpolitik är ju populistisk. Populistisk betyder ju folklig liksom. Så jag tycker att man kanske borde säga, men ibland finns det en poäng att säga gratis kollektivtrafik istället för avgiftsfri kollektivtrafik. Då kommer alla högertroll säga, ingenting är gratis. Och man bara, nej, men alla förstår vad vi menar när vi säger det. Så.
Gå in lite i fråga 10 här faktiskt. För att ni skiljer er lite grann från andra ungdomsförbund på det sättet att ja, ni håller ganska låg profil i sociala medier. Om man till exempel googlar ditt namn så hittar man inte supermycket grejer. Ni håller inte på med Twitter-kampanjer på samma vis som kanske till exempel SSU eller något annat. Hur tänker ni där?
Sociala medarbetet har lackat lite grann, tror jag, ibland vissa saker. Vi är så lite underbemannade på centrala kontoret.
Liksom. Alltså, men ingen medveten.
Men typ Twitter till exempel är väl mer medvetet. Alltså Twitter är ju ett, jag ska inte säga ett döende fenomen, men det är ju framförallt en plattform som är en av de enda få sociala medieplattformar som tappar i antal. Liksom så. Men framförallt handlar det om hur man tror att världen förändras. För att det som är spännande liksom så, det är till exempel om man kollar på medlemssiffrorna. Vi har en av de största tillväxterna på medlemmar nu. Liksom just nu. Och vi har supermycket aktivitet överallt. Vi har ungefär dubbelt så många lokalföreningar som Liberalerna och Centerpartiet har, jag vet inte, jag kan inte deras medlemssiffror just nu, men de har legat ungefär på samma, vi har legat ungefär på samma medlemssiffror, men vi har dubbelt så mycket lokalföreningar liksom så, därför att vi tror att förändring kommer genom att man gör saker på sin lokalort liksom. Och då kommer liksom den stora frågan, är det debattartiklar som förändrar samhället, eller är det organisering och kamp liksom så? Jag tycker det är nice att skriva debattartiklar, det är inte så att jag inte skriver debattartiklar. Men jag tror att de används, många debattartiklar vill jag skriva för att visa på vad vi gör för att få medieutrymme liksom. Men framförallt så tror ju inte jag att förändringen sker så. Sociala medier använder man för att mobilisera människor, absolut, informera. Men att förändra samhället, så tror inte jag att det är sociala medier primärt som gör det. Jag tror inte att det är ledarsidorna som förändrar samhället. Jag tror ju att det är styrkeförhållanden på arbetsmarknaden. Och jag tror att, eller jag tycker det blir väldigt tydligt när vi fortfarande växer skitmycket medlemsantal. Alltså jag tror vi dubblade Grön Ungdoms medlemstillväxt under deras kampanjveckor, fast vi inte hade kampanjveckor liksom. För att vi gör grejer hela tiden.
Typ så. Jag kan verkligen, alltså i mitt jobb så, jag jobbar ju väldigt nära ungdomspolitiken. Jag kan verkligen känna igen det där att jag ska inte nämna någon namn, men jag ser väldigt ofta unga människor som lägger ner fruktansvärt mycket tid och energi på saker som jag vet inte, jag har inte deras interna data, men som jag känner att fan vad det här inte är ett effektivt användning av en aktivistisk tid. Men samtidigt så kan jag bara jämföra med när jag var i gymnasieåldern / högskoleåldern, så kommer jag ihåg att just Ung Vänster hade en väldigt stor närvaro precis överallt. Och då pratar jag inte om debattartiklar och sånt, utan alltså det fanns ju inte ett elskåp i hela Småland som inte hade en Ung Vänster-affisch på sig. Det var ju liksom klisterlappar överallt. Det fanns ju alltid en organisation på skolan eller vad som helst. Alla kände någon som var aktiv i Ung Vänster. Och nu ser man inte de där elskåpen på samma sätt längre. Är det någon risk att ni blir osynliga, tror du?
Nej, jag tycker vi brukar alltid prata om att vår storlek är vår styrka. Alltså så. Nu, jag kan inte din ålder liksom så.
Jag är född 86, så alltså det här är ju liksom
typ tidigt 2000-tal.
Precis, det här är ju också med Attack och allt det där. Det fanns ju en annan.
Alltså det är ju piken i ungdomens medlemsantal typ historiskt nästan de åren. Så att, men jag tror att absolut du hittar det där, framförallt i de delar där vi idag är aktiva. Alltså så när jag går men i Hässelby, så ser ju jag affischer som inte jag har varit med och satt upp, klistermärken som jag inte varit med och satt upp. Alltså så det finns ju liksom, jag skulle säga att det absolut finns en närvaro, och framförallt så är det ju en närvaro som växer. Alltså så. Och liksom jag ser ju just nu i vår medlemstrend, ja, men som sagt, vi har bästa våren på kanske 12 år. Alltså så, i medlemsantalstillväxt. I absoluta tal, inte ens i procentuella tal liksom. Alltså så. Det säger väldigt mycket om att det går jävligt bra just nu. Alltså jag märker det på medlemmar som åker på sin första debatt. Jag hade en medlem nu som var ute på sin första debatt, mötte förbundsordföranden och känner efteråt, ja, det här var så jävla kul, det här vill jag göra igen, nu tar vi dem. Alltså så, den känslan är, alltså så.
Var det den där på Kungsholms gymnasiet?
Jaha, nej, det här var uppe i Östersund.
Jaha, okay.
Så. Nej, men alltså, vi har medlemmar alltså så, där vi alla känner en så jävla positiv vibe. Mm. Där folk känner, ah, nu fan kör vi. Mm, mm. För att det bara exploderar liksom, så. Vi hinner knappt med att hantera nya lokalföreningar och ta, för att det går så fort just nu liksom. Och det tycker jag är jävligt gött liksom. Och just jag tror att vårt mål är att komma tillbaka till den närvaron. Vårt mål är ju att Unga Vänster ska bli den självklara närvaron i människors vardag liksom, typ så.
Fråga 11, vad är det första du gör på morgonen?
Oj. Duschar.
Ja,
skulle jag nog säga.
Du kollar inte mejlen i sängen och
nej,
sånt där.
Ja, nej, jag max att jag sätter på YouTube eller kollar på Facebook, men ja. Jag skulle nog säga att det första jag gör är ändå, jag är en sån person som duschar varje dag och alltid på morgonen, tycker att det är en ja, jag väldigt så. Ja, nej, så det är duschar skulle jag säga. Det är en väldigt central del i vakna upp rutinen så.
Fråga 12. Vi var inne på det lite innan. Mm. Men just det här att du pratade om att du gick med i Ung Vänster för att de kompromissade inte.
Mm.
Du ville inte bli polis för att de, för att du ville kanske inte kompromissa med vissa arbetsuppgifter. Nej. Och sånt där. Är du generellt en väldigt kompromisslös person?
Jag tror att det blir lite på. Jag har ju inget problem med ett praktiskt genomförande att kompromissa så. Ja, men hemma eller sådana saker.
Mm.
Men det som jag tycker är att det finns värden och sådana saker som man inte kan kompromissa om. För att om man kompromissar så säger man okej. Okay. Det är min overall känsla. Och ja, det finns många grejer som jag tycker att så. Nej, men det är fan inte okej okay att tillåta vissa ojämlikheter i samhället. Jag tycker inte att man kan säga att jag vill ha ett jämlikare samhälle. För jag vill inte ha ett jämlikare, jag vill ha ett jämlikt samhälle. Och jag tycker att det finns en sån tanke som jag tänker framförallt socialdemokratin säger, vi vill ha ett samhället måste bli jämlikare. Och jag säger nej, jag tycker inte att det ska bli jämlikare, för då är det fortfarande några som är rika, har mycket mer makt än oss andra, vars barn har mycket bättre förutsättningar än oss andra och så vidare. Utan jag vill säga, jag vill ha ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar och samma möjligheter liksom. Där alla har samma mycket makt och inflytande över samhället. Så att jag tycker att det finns sådana saker, att jag tycker att det finns, ja, nej, jag kan väl kompromissa och nej, men vi går till den här andra restaurangen idag på lunchen liksom så. Det, men kring värderingar och värden så skulle jag säga att jag tycker att det finns en vikt av att ibland vara kompromisslös typ så.
Men
tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rent praktiskt, om man då tar socialdemokratin under 1900-talet som, jag men, om man pratar med socialdemokrater så skulle de väl säga att anledningen till att man åstadkom så mycket rent ideologiskt var att det var kanske 40-50 år av kompromisser.
Mm.
Finns det inte risk att man missar saker om man inte kompromissar?
Ja, jag tänker också det man, socialdemokraterna pratar ju ofta om mitten på sin, början och mitten på sin historia. De lämnar ju oftast slutet utanför den här ekvationen.
Mm.
För att efter, ja men vad är det, mitten på 70-talet, början på 80-talet. Det är ju slutet på det. Det är ju liksom nästa del av deras historia. När kompromissandet ledde till att man också sen började tappa makten. Att deras tanke om att låta stora företag fortfarande ha jättestort inflytande över samhället under väldigt lång period ledde ju sen till att när man började utmana deras makt lite grann med de här löntagarfonderna som är ett försök att plocka över företagen i arbetarnas händer, så kommer den stora motattacken där man sen mobiliserar fullt. Det är då Timbro skapas. Det är då liksom så, när man då, alltså deras kompromissande med de allra rikaste, där man säger så, ja, ni får fortfarande behålla väldigt stor del av makten i det här samhället så länge ni tillåter oss att ha en del av makten, ledde ju till sen att när man sen utmanar den makten så har man problem. Och det är det som har liksom, jag tycker, i socialdemokratin, som de alltid har gjort. Men det man har gjort är ju att man har låtit de största familjerna vara allra rikaste och blivit ännu rikare. Alltså så. Jag tycker det är väldigt talande, till exempel nu när Stefan Löfven var hälsad på Donald Trump. Då plockade han med sig, alltså jag tror att i den delegationen som namngavs utåt, vilka han tog med sig, var det fler Wallenbergare än kvinnor som var med i den delegationen liksom så. Det säger ganska mycket om en så arbetarnas företrädare, a.k.a. Stefan Löfven i det här fallet, tar med sig de allra rikaste och mest inflytelserika familjen i hela Sverige, som har en samlad förmögenhet på 2000 miljarder kronor. Så. Då har man ju kompromissat bort, och det man har sagt är att vi tycker att det är okej att ni har mer makt på andras bekostnad, så länge vi får ha makt. Och det tycker jag är ett problem.
Fråga 13. Hur ofta pratar du med Jonas Sjöstedt?
Ja, men vi ses väl oftast typ någon gång i veckan, så, men jag är med på partiets
VU-möten. Det är så pass ofta ändå.
Ja, men vi ses på partiets VU-möten. Jag är inte med varje vecka, men de flesta, och så är man ju ibland så pratar på telefon och sådär. Så att det är ju lite varannan vecka, eller det blir på så.
Vad tror du han tycker om dig?
Ja, nej, men jag hoppas att han tycker att jag är trevlig. Så jag tycker väl det är väl så. Jag har inte uppfattat något annat i alla fall från Jonas.
Känner du att han vill liksom chefa ibland, att han lägger sig i, eller låter han dig göra lite som du känner för?
Jag tycker att Vänsterpartiet är väldigt låter oss göra ganska mycket som vi vill, och är oftast väldigt schyssta och tillmötesgående liksom i sin approach, så att det brukar inte vara något problem.
Okej. Fråga 14. Vad tycker du att Vänsterpartiet borde ha för relation till Socialdemokraterna efter höstens val?
Jag tycker att det är upp till Vänsterpartiet att bestämma. Som sagt, jag är inte medlem.
Men om du skulle få önska då?
Jag önskar ju att Vänsterpartiet sitter i en egen majoritetsregering efter valet. Det vore gött.
Stabilt svar. Jag antar att du inte vill svara, alltså vad man ska ha för...
Nej, för jag tycker inte, precis som jag var innan och pratade om, jag tycker inte upp till mig eller min organisation att bestämma vad en annan organisation ska göra för strategiska val liksom, i framtiden.
Okej. Fråga 15. Finns det någon av de andra ungdomspolitikerna som du känner att du faktiskt kommer ganska bra överens med?
Alltså så, jag pratar ju med dem ibland liksom så inför en debatt, men jag är ju jag skulle inte säga att jag är kompis med någon av dem. Främst för att jag inte känner något behov liksom så. Jag är ju fortfarande en social varelse som så, jag är inte alla the silent treatment, utan jag kan faktiskt konversera liksom så. Men det är ju så att, ja, nej, men jag kan väl prata med folk liksom, men inte SD, inte Moderaterna, inte K. Nej, det är knappt SSU, det är väl någon jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är så, jag kan prata lite, kallprata lite, men jag är inte så intresserad av att bli kompis med de andra.
Nej, det känns som att jag får intrycket av att den ungdomsförbundsordförargenerationen som var innan din, alltså den som var alltså med Skyttedal och Törnblom och allt vad de hette, känns som att det var lite mer mysig stämning där än vad det är i dagens. Ni känns som att ni inte riktigt lika bra polare med varandra.
Nej, och för mig tycker jag att det är en bra sak. Eller jag har liksom inte riktigt förstått den, att så, varför ska jag vara, alltså så, när jag blir arg på folk i debatter för att någon säger någon rasistisk skit, eller de säger att fattiga människor förtjänar sämre bostad, oavsett vad det är, så blir jag ju arg på riktigt. Det är inte så att jag låtsas liksom, och då är det väldigt svårt att jag bara, nej, men den här personen, jag är ju egentligen bästa kompis med personen som jag tycker, som motarbetar allt vad hela mitt arbete, hela min engagemang går ut på. Det tycker jag känns, eller jag vet inte, jag tycker att det känns väldigt svårt liksom. Jag har redan massor med vänner och de umgås jag med på min egen tid liksom så.
Fan vad du peggar upp fråga 16 bra här. För att, hur märker man att du är arg?
Jag vet inte, jag egentligen är ganska dålig på att vara personligt arg, men politiskt arg, eller vad ska man säga. Jag tycker att det finns olika liksom så. Jag är nog ofta ganska snäll och trevlig och glad så. Men i debatter så blir jag ju förbannad liksom. Eller man går upp i varv liksom. Så får man försöka hålla det nere, för att man vill inte vara heller den arga personen hela debatten liksom. Men jag tror man märker framförallt i att de har sagt att jag har ett ganska tydligt minspel när jag är arg och irriterad. När jag blir trött och faktiskt och reagerar och rynkar ögonbryn och sånt när folk pratar, för att man blir så, vänta nu, vad säger du för någonting liksom så. Jag har också råkat i en debatt där vi hade såna flugmickar och de hade en ljudtekniker, så jag trodde att den personen exakt. Och jag trodde att de så stängde av på mickarna när de hade en ljudtekniker. Nej, det hade de inte. Så att moderaten får en fråga om, och han säger egentligen att ägnar egentligen ett helt inlägg åt att bärsa facket och säger att det är bara vita personer som är med i facket och de förstör rasifierade människor och så vidare. Men så riktigt vidrigt inlägg som inte har någonting med saker att göra. Och jag råkar säga, fy fan vad vidrigt. Rent spontant, det var inte planerat. Jag trodde ju att micken var av. Så det var mer en sån note to self liksom. Och bara hela salen så. Jag fick väldigt mycket applåder på det. Men jag tror att det är sådana saker som man märker med mina micro-expressions. Och liksom min, kanske hur jag liksom blir lite rappare eller liksom hårdare i min sak, då kanske man märker att jag blir arg.
Men jag tänker att oavsett vad man är för person, om man har då en debatt, jag minns speciellt en debatt, ungdomsdebatt som var för några år sedan, var Expressen som höll i den, och alla ungdomsförbundsordförande stod på en scen och det var så här 30 plus, det var i Almedalen, och debatten höll på riktigt på i typ 2-3 timmar eller någonting. Om man står och lyssnar väldigt länge på folk, alltså man, åsikter som man inte håller med om, som kanske blir provocerad av, man är trött, det är varmt, hur gör man för att inte vara en arg känslomässig person efter 2 timmar?
Ja, det är väldigt svårt. Eller så jag tycker att det är svårt. Man får hålla sig lite i schack därför att när man blir arg också, så tänker man inte riktigt, så att man, det är lätt också att gå i fälla när man blir arg, alltså så att man säger saker som gör att, som de andra egentligen vill att man skulle säga hela tiden och sådana saker. Så men jag försöker hålla mitt huvud kallt. Men jag tycker att det är svårt, framförallt när jag tar väldigt mycket av det mitt politiska väldigt personligt. Så jag vill ha hisskrav i alla nya lägenheter, för jag tycker att allas mormor ska kunna hälsa på, för det kan inte min mormor göra i min lägenhet just nu, för att mina hus är byggda på 50-talet.
Och då blir du arg.
Och då blir jag arg för att liksom så, det här är ju inte, eller jag är inte engagerad politiskt för att jag tycker att det är lite spännande, utan för att jag vill faktiskt förändra vardagen liksom, för mig och för många andra liksom. Och då tror jag att det är svårt att inte bli arg ibland.
Fråga 17, ambitioner här. Skulle du vilja bli statsminister någon gång?
Alltså jag vet det fan alltså. Jag säger spontant nej. Jag tycker nog att det är nog kanske inte, det är inte riktigt min ambition, och så får man väl se vart vägarna går helt enkelt. Jag är mitt nu och jag fokuserar på förbundsordförande för Ung Vänster och så får man ta rätt steg i taget liksom. Nej, jag tror att jag hoppas att jag kan göra bättre nytta lokalt i någon lokalförening, och sen hoppas jag att man har någon annan som kan vara statsminister, och så kan jag göra bra saker någon annanstans.
Men du stänger inte dörren för en politisk längre karriär?
Jag har verkligen inte målet just nu. Nej. Och sen kan man inte säga vad jag kan inte säga vad jag ska göra när jag är 40, om liksom så, vad fan, om det blir någon som 20 år typ. Alltså så nej, det ligger för långt fram i tiden för att jag ska kunna säga ja eller nej. Men direkt nu, absolut nej, det tycker jag inte. Jag har mycket andra saker jag vill göra.
Fråga 18. I vintras hamnade du i skottgluggen när du kommenterade Ingvar Kamprads död med orden, du sa då att han har, citat, byggt sin förmögenhet på att utnyttja människor i Sverige och andra delar av världen för att pressa löner och kostnader. Det blev ett jävla liv. Du kallades bland annat gravplundrare av Johan Norberg. Mycket stor hej. Nu när du ser tillbaka på det, vad minns du starkast från den tiden? För det här var egentligen första gången det blåste ordentligt. Det var något tweet någon gång som var, men det här var ju stort.
Ja, ett som märkt minns jag väl att det blev lite så, det stormar ju liksom kring organisationen som man måste hantera saker. Så det märkte jag. Men framförallt också märkte jag ganska mycket liksom, det märkte man ju också stödet. Alltså så, det som är spännande liksom med liksom hela det utspelet är ju att det negativa får sådana enorma proportioner. Men när man kollar på till exempel mängden likes till exempel, och sådana saker, alltså det var ju också tusentals människor som tyckte att det här var rätt politiskt liksom. Och det tycker jag är det tog jag också någonstans vara på, alltså, ja nej, timingen var väl sådär, så här efterhand. Men det politiska tyckte vi var till bra formulerat för att faktiskt kunna stå kvar vid det. Att vi tycker ju inte, jag tycker ju inte att man ska, alltså så, han har använt sig av slav och arbetskraft från DDR och han har inte betalat löner, IKEA har inte betalat löner i Brasilien, alltså så. Jag tycker ju inte att det är en människa man ska hylla, alltså så. Of obvious reasons liksom typ. Och då tycker jag att det finns, och det har känt liksom skönt att kunna stå fast vid det. Och att jag kände att så, fan, här finns människor som tycker inte att det är okej att rika människor utnyttjar människor för att bli ännu rikare liksom. Så jag tycker någonstans att timing kan man alltid förbättra.
Ja, jag tänker liksom, det att typ. Liksom just med timing, för att mycket av kritiken handlar just om timingen, att du gör ett sånt här utspel när, ja, men bokstavligt talat liket knappt kallnat. Kan du, ångrar du det?
Ja, tajmingen hade kunnat vara bättre. Men det politiska så ångrar vi inte.
Nej, okej. Fråga 19. Jag läste en intervju med dig när du pratade om att du ville omdana samhället, och du kallade dig själv revolutionär till och med, och avskaffa kapitalismen. Berätta mer, vad är visionen där?
Ja, visionen är ju att det här samhället inte bara behöver fixas i kanten. Det här samhället behöver inte bara ett nytt lager färg. Det här behöver en ny grund liksom. Och för mig är det revolutionerande att bygga ett annat samhälle liksom. Och därför tycker jag liksom, eller så, därför jag kallar mig revolutionär, så att jag tror att det är, vi måste bygga om samhället från grunden liksom. Alltså, att det går inte bara att ta lite pengar från de allra rikaste. Vi måste förändra hur ägarstrukturen ser ut så att de personerna inte har makt liksom. Så vi kan inte ha en diktatur på arbetsmarknaden. Vi måste ju råda demokrati i hela liksom, hela arbetslivet, hela liksom samhället typ.
Hur mycket ska offras i den här omdaningen?
Offras, det vet jag inte. Jag tror ju på att det är genom mänskliga liksom så, att folket måste få med att bestämma, det är en demokratisk process liksom så. Men det stora är att jag tror inte att det går bara att fixa saker i detaljer och sen säga nu är jag nöjd, nu kommer det här samhället vara bra, utan jag tror att det är väldigt så stora omfattande strukturer som måste göras för att det här samhället ska bli bra liksom, alltså så. Man måste liksom ta bort, ja men om, till exempel för att rädda klimatet, så är det ju inte bara att så nu har vi infört biobränsle. Så planen är löst. Nu kommer all skog i hela Sverige bli etanol istället. Det är inte det, det är inte lösningen. Lösningen är att ta bort sådana mekanismer som gör att Royal Dutch Shell, som är världens största företag, fortsätter pumpa upp hur mycket olja som helst. Därför att det de bryr sig om, det som är för att det företaget ska överleva, så måste de öka sin produktion, de måste öka sin vinst, och det betyder att ta upp mer olja. Det är liksom deras logik. Och resten av världens logik är, vi kan inte ta upp en droppe till, för att nu är det kört liksom. Och då tänker jag, för att till exempel för att rädda klimatet, så måste man ju liksom förändra logiken i hur liksom företag opererar för att rädda klimatet till exempel. Och då räcker det inte med att göra små sanktioner, utan då gäller det att förändra grunden för hur företagen fungerar till exempel. Så det är sådana saker, alltså så, det är det jag menar med varför man inte kan bara göra saker genom en liten reform, utan därför man måste liksom man måste göra ordentliga strukturer liksom, förändringar typ.
Fråga samma här, den här fråga 21, har du någon gång kallat dig kommunist?
Alltså så, jag brukar kalla mig Henrik i de flesta fall, men jag är socialist och feminist. Så.
Nej, men jag tänker just med just den här omdaningen, det låter ändå som att det finns en väldigt så här, att du tänker dig en ganska radikal förändring under en ganska kort tid. Jag menar, hur för att i grund och botten så det är väl ändå någon slags demokratisk socialist antar jag. Men jag menar, hur är det tänkt att fungera om man säger med miljön till exempel? Hur fort ska det gå?
Ja, kring klimatet så är det ju ganska bråttom egentligen. Ja. Alltså så. Sen är det så.
Har du tålamod med demokratin?
Ja, det tror jag måste. Eller så, jag tror ju att människor alltid, alltså så, den kollektiva kunskapen och de kollektiva erfarenheterna kommer alltid vara bättre än den individuella liksom så. Men det som jag tror är viktigt i detta är att bara tanken och liksom tankemodellen att det inte är en för jag skulle nog snarare tro att reformen är quickfixen. Jag tror att ibland folk tänker revolution, det är snabbt och sen går det fort och sen är det klart liksom. Mm. Jag skulle nog snarare säga att reformen är tron på quickfix. Att bara, nej men vi har gjort nu den här nya reglerna för utsläpp. Nu har vi gjort ett stort inflytande. Och man bara, nej, det är ju den stora processen av att omdana samhället som behövs liksom så. Så jag tror ju vissa saker kommer ju behöva göras fortare än andra liksom typ så. Men framförallt så tror jag att det handlar bara om hur man ser på samhället. Tror man att det går att med små quick fixes lösa detta, eller är det genom att förändra hela logiken i samhället liksom, som man faktiskt liksom så, det är det som måste göras liksom. Man måste avskaffa det kapitalistiska ekonomiska systemet för att kunna rädda klimatet, för att kunna skapa en demokratisk värld liksom.
Tror du på privat ägande?
Nej, jag tror inte på det. Eller jag tror inte, jag tycker inte att det är rätt med privat ägande. Mm. Privat äganderätten finns ju, så att jag behöver inte tro på den eller inte. Men alltså så, det här ska man ju bara så. Det är skillnad på personlig egendom och privat egendom. Det betyder inte att vi ska dela tandborstar, som brukar vara det högertroll-exemplet på. Så. Nej, men jag tror framförallt att så. Jag tror ju inte att en person har rätt till att äga ett företag. PGA, att det är företagets rikedomar är byggt av alla som arbetar på det. Och det som händer idag är ju att den privata äganderätten går framför rätten till liv. Det går framför rätten till utbildning, det går framför rätten till sjukvård. Alltså det är den enda rättigheten som aldrig kränks. Alltså så, den privata äganderätten idag gör att människor svälter. För att man säger att de här rikaste personerna i världen, som är, man brukar prata om 8 stycken som äger ungefär lika mycket som den fattigaste hälften. Deras rätt till deras rikedomar är mer värd idag i samhället än människor i fattiga delar av världen deras rätt till mat. För att de har pengar för att utrota fattigdomen i världen, jag tror att 8 gånger om liksom. Så då, det man säger är ju att de här personerna har mer rätt till sina förmögenheter än de här människorna har rätt till liv. Och det är en ganska konstig så syn på rättigheter liksom så. Jag tycker ju att människovärdet är det allra viktigaste. Människans rätt till liv, rätt till frihet, rätt till att kunna få utveckla sig själv går långt före en ensam persons rätt till ägande.
Men går inte rätt till liv och rätt till välfärd och så vidare kombinera med privat ägande?
Jag skulle säga att det vi ser i världen är nej. För att den privata äganderätten gör att logiken blir att du hela tiden ska ha mer vinst till exempel. Alltså så att Stefan Persson som är ägare av H&M, hans rikedomar bygger på att människor i Kambodja får så pass låga löner så att han kan plocka ut mycket pengar och bygga. Alltså deras fattigdom är ju på grund av att, eller hans rikedom är ju på grund av att de är fattiga. Hans rikedom hade kunnat vara väldigt mycket, mycket mindre om de hade haft skäliga löner som gick att leva på. Om de byggde fabriker som inte kollapsar som de har gjort i Bangladesh. Liksom.
Jo, alltså men så. Nu pratar du ju ändå om väldigt stora företag och äganderätt. Om vi tar ett mindre exempel, säg att jag har ett grönsaksland och jag odlar morötter i det. Och visst, jag har väl inte producerat fröna, men jag odlar morötter och jag drar upp dem själv och jag vill äta dem till middag. Har inte jag en äganderätt till de morötterna då?
Jag tänker typ att hur man reglerar exakta så. Jag skulle säga att om du har en kruka med basilika så skulle de säga att det handlar om din personliga egendom. Liksom, så att det är annorlunda liksom, än den privata äganderätten av. Alltså så, om jag tycker till exempel, om det var så att du ägde hektar liksom så, med morotsland så skulle inte jag, och människors svalt, så skulle inte jag säga nej, du har inte rätt att äta hur mycket och sälja de här morötterna för hur mycket som helst, därför att de här människorna har, deras behov är större än ditt behov liksom så. Så det är såna saker. Jag tror att man, alltså, ett måste man se skala, för att det vi idag pratar om är ju att alla pratar om att det är massor med småföretag, men alltså så, de stora, det är 15 familjer i Sverige som kontrollerar den största andelen på svenska börsmarknaden. Så det är inte massor med små aktieägare liksom, som kontrollerar stora företag, utan det är några familjer liksom så, och i världen lika så liksom. Så att jag tycker någonstans att det är skillnad på personlig och privat egendom. Det är två olika saker liksom. Men man måste också kolla på skala liksom, typ. Men som sagt, jag tycker rätten till liv går före rätten till privat äganderätt. Och så länge de står i motsättning så kan inte privat äganderätt fungera, tycker jag.
Anser du att man säger småföretag till exempel är en del av arbetarrörelsen, eller är det en del av kapitalet?
Jag tror att ett som måste man prata om så. Jag tänker till exempel att idag så är ju vissa av de här bikerföretagen i Stockholm som kör mat, där är ju bland personer egna företagare. För att de här företagen vill undanslippa ansvar, som man säger så. Men du, var egen företagare liksom så. Mycket kring journalistik och foto idag. Jag sa, men du är frilansande egen företagare liksom så. Nej, men då är du inte en del av kapitalet. Du arbetar ju liksom för att få ihop din vinst liksom. Du har inga anställda så. Men det man gör idag är att man sätter folk på F-skattesedel för att göra det är billigare för stora företag liksom. Men jag tror någonstans att så man får se de mindre att ja, nej, men ta till exempel Burger King. Så hade jag ju en chef, restaurangchef, som jag jobbade ju väldigt mycket nära. Han jobbade ju med oss när det var jobbigt liksom och sådana saker. Men han hade också, det var också han som bestämde på arbetsplatsen. Vilket gör att det blir väldigt konstigt, för det är fortfarande en diktatur på arbetsplatsen. Men bara att diktatorn jobbar med dig. Det är det som är liksom ibland det som, när det blir små arbetsplatser, att jag vill ju fortfarande ha så mycket lön som möjligt. Och om du är en ensam företagare som äger ett franchiseföretag, vill ju fortfarande göra så mycket vinst som möjligt på mitt arbete. Så vi har fortfarande motsatt intressen. Men den här ensamma företagaren jobbar ju fortfarande, och jag tycker att man ska få lön för allt arbete man utför. Mm. Så jag skulle nog säga, vi brukar prata om att den här personen här ibland hamnar i ett mellanskikt, att man hamnar lite mitt emellan. Man har vissa gemensamma intressen med arbetarna och vissa gemensamma intressen med kapitalet liksom. Mm. Så att jag skulle säga att man hamnar någonstans mitt emellan.
Ja, men det kanske är ett ganska bra exempel att ta upp där, så är det Burger King franchisen, för det är ett litet företag och ett väldigt stort företag på samma gång. Jag är bara nyfiken på hur det passar in i din ideologi.
Ja, jag tycker att det är passar nog in ganska bra i tanken om att så, eller ett så kan man väl säga att det här är ju bland de smartaste movesen idag de stora företagen gör. Bara helt plötsligt så är det vem är bad guy? Mm. Vem är det som utnyttjar dig liksom så? Väldigt svårt att veta, för att det är 3 miljoner olika chefer och olika nivåer, och du bara kopplas vidare till någon HR-avdelning helt plötsligt och sen så. Ja. Men det jag tycker är viktigt att ta vidare i detta är ju fortfarande att jag och min chef har motsatt intressen på min arbetsplats liksom. Men vi som restaurang kan ju ha en vilja av att vi behåller mer än det vi producerar än att vi behöver skicka upp det i kedjan liksom, som faktiskt händer på många ställen. Så att jag skulle nog säga att det finns liksom saker som hänger ihop mitt emellan, men jag skulle snarare säga att det här är en väldigt smart utveckling av kapitalister, att sätta sig själv i långt bak liksom. Ja, men ta Royal Dutch Shell. Det är ett väldigt bra exempel. Ja. Ägs av ett företag som ägs utav ett annat företag. Royal Dutch Shell står som det största företaget i världen, men ägs av ett annat företag, och då blir man så, men vänta nu, borde inte det här företaget då vara världens största företag? Nej, för så funkar inte riktigt deras omsättning så. Men det blir väldigt svårt att veta vem är det egentligen som tar ut pengarna av mitt arbete liksom. Mm. Så. Nu är det väldigt spännande, mycket ideologi. Jag tycker det här är intressant liksom. Ja, men jag tycker att det är viktigare någonstans att se vem har du intressen med. Jag som arbetare har alltid intresse av att få ut mer lön och bättre arbetsvillkor och mer inflytande på min arbetsplats. Chefen vill ju alltid har ju som uppdrag att plocka ut, se till att pressa ner löner. Oftast man vill ha så mycket inflytande så man kan styra produktionen så mycket som möjligt. Och det är där motsättningen står mellan arbetare och kapital.
Fråga 20, du sa innan du visste inte vad du gör om 20, 30 eller 40 år. Men vad tror du att du gör om 10 år?
Ja.
Du är 25.
Jag fyller 24 i höst. Ja. Ja, om 10 år så hoppas jag att jag inte är förbundsordförande för vänster längre. Jag hoppas att det är yngre personer som har tagit över. Nej, jag hoppas att jag har ett utvecklande arbete. Det är min stora förhoppning. Och jag vet inte om det kommer vara inom liksom, bistånds liksom, sektorn, liksom jobba på någon bra biståndsorganisation, eller om jag har pluggat vidare och jobbar eller forskar eller vad det nu är. Jag är inte helt hundra liksom, men någonstans där så hoppas jag väl att jag så. Det är nog det jag hoppas på.
Vi har hoppat lite i frågorna här, men vi tar 22an i alla fall. Det är val i höst.
Mm.
Hur tror du att om du får göra några generella förutsägelser eller profetior om kommande mandatperiod, vad tror du?
Ja, det ser inte så jäkla ljust ut alltså. När du har en socialdemokrati som typ har copy-pastat SDs, förlåt, det är inte bara Socialdemokraterna, det är ju KD och Moderaterna. Alltså KD låter ju nästan mer islamofobiska än Sverigedemokraterna gör då. Sverigedemokraterna behöver inte säga att de är rasister, för att alla vet att de är det, så att de kan prata om sin andra del av politiken liksom. Nej, och grejen är att det känns som att du har så ett miljöparti som hellre vill sitta vid makten än stå upp för saker och ting. Samma, jag känner så att Liberalerna har varit öppna lite hit och dit och säger inte så mycket. Centerpartiet, frågan är ju liksom om jag tror att antingen kommer vi ha en mittenregering där S, MP, C och L sitter, för att Liberalerna och Centerpartiet inte vill att SD ska få inflytande. Eller så kommer du ha en alliansering som sitter med stöd av Sverigedemokraterna liksom. Det är ganska troligt liksom. Eller så har du någon sån rolig kombo som de har i typ Tyskland, att Moderaterna och Socialdemokraterna sätter sig i samma båt. Nu för de ju nästan samma politik. Det är väl bara arbetssättsområdet som det är lite annorlunda liksom. Men ser nog inte varför de inte skulle kunna komma överens om sådana saker. Så att jag tror att överlag, det som jag kan slå fast vid, att jag är ganska säker på att vi kommer se en ännu stramare debatt kring invandring. Jag tror att vi kommer se en ännu stramare debatt om överhuvudtaget om brott och straff. Och om vi får en alliansledd regering, så tror jag definitivt att vi kommer se stora inskränkningar i arbetsrätten, lönebildningen, men framförallt tror jag en av de värsta sakerna som jag verkligen är rädd för, det är marknadshyror typ. Marknadshyror innebär ju alltså att idag har vi reglerade hyror, men marknadshyror skulle innebära att man får sätta dem helt enligt marknadspriser. Vilket i Stockholm pratar man om, eller beräkningen som har gjorts, är ungefär 60-100% höjda hyror, och i resten av Sverige ungefär 50%. Alltså det här skulle liksom så, vi skulle få en samma situation som man får i London, där man lägger liksom en majoritet av sin inkomst på sitt boende, bara i hyra liksom. Och det vore, tror jag, katastrof för svenska hushåll typ. Men sådana grejer. Men jag hoppas verkligen att det går riktigt bra för Vänsterpartiet, och att man kan vända det här nu. Om vi kan liksom så, snacka lite mer fördelningsfrågor liksom, och sådär. Men,
om man tänker rent strategiskt för din del, skulle det kunna finnas någonting positivt med en, säg, SD, passivt stöd SD, förlåt, nu knyter jag ihop tungan här, en alliansregering med passivt stöd av SD, om den nu genomför allt det här du sa precis, skulle det kunna vara positivt för vänsterrörelsen i Sverige?
Nej, eller så, jag tror inte, ett så skulle det vara för väldigt stora konsekvenser för människors vardag liksom så, alltså så. Och det är ju inget som säger att det dagen efter skulle vara en stark vänsterrörelse. Alltså om du kollar Storbritannien som ett jättebra exempel, där Thatcher trashade hela brittiska välfärden, så dröjde det ju 40 år innan det kom fram ett vänsteralternativ som på riktigt ville utmana det. Alltså New Labour vann ju liksom så, men de var ju egentligen bara sossar som sa, vi vill ha makten och så gör vi inte så mycket när vi väl sitter vid den. Typ, man går med i Irakkriget och man bara, herregud, det finns massor med saker man kan prata om den tiden. Men det som jag tror inte att en vänsterrörelse växer när människor enbart får det sämre. Alltså så vänsterrörelsen i Sverige var väl som starkast typ 70 på 70-talet liksom. Och det här är ju den tiden då arbetarrörelsen allra mest offensiv, när man hela tiden vinner segrar. Jag tror ju att hopp om förändring görs när man får några som gör grejer, när man känner att man har momentum liksom. Jag skulle ju snarare tro att det skulle vara en ganska hårt slag i magen för många att bara så få så, eller det skulle krävas jävligt mycket kamp för att så typ riskminimera, att bara så stoppa de allra värsta grejerna som skulle kunna hända liksom. Och då känns det som att det är väldigt Jag tror inte det är det som gör att en vänster växer, att det går riktigt dåligt. Jag tror att det är vänster växer när det finns en vänster som vill, som på riktigt utmanar, som liksom så tar kamp liksom. Det tror jag. Det tror jag man växer.
Okej. Fråga 23. Lite lättsammare. Vad gör du när du inte behöver göra någonting alls?
Det finns mycket. Jag gillar att läsa, men framförallt jag gillar också att spela. Jag tycker det är väldigt...
Spelar du för någonting?
Allt möjligt. Ja, allt från stora... just nu är det mycket stora strategispel, men jag kan spela FPS-spel som Counter-Strike eller MMOs. Alltså så. Jag
tycker väldigt... spel spelar du, vadå, StarCraft typ?
Ja, det har jag spelat. Allt möjligt.
Nice.
Jag tycker det är ganska skönt att man kan bara tänka på något helt annat. Liksom. Mm. Det är ganska gött ibland. Så det skulle jag... Jag tror dagar där jag bara känner så, nu har jag ingenting att göra, så tror jag att jag är... man kanske gör något. Jag brukar försöka göra såna stora uppgifter tidigt på dagen, för att annars blir de inte gjorda om jag tvättar direkt liksom, annars fastnar man där vid datorn. Men det tycker jag är väldigt nice och spännande med mina kompisar typ.
Det är intressant med en slags yngre generation politiker, för just det här, det är någonting som många återkommer till, så är det just det här med att spela dataspel som avkoppling. Det är naturligtvis någonting som man säger Stefan Löfvens generation inte har med sig. Men jag vet till exempel så pratade med en sverigedemokrat, en tjänsteman där, en gång som sa att just World of Warcraft är superstort i SD. Att det är någonting man gör för att liksom slappna av. Jag vet inte riktigt om det finns någon spaning här, men jag tycker det är så jävla intressant med generationsskillnader, att du säger att du gillar att spela dataspel, för det är ju en...
Nej, men alltså så, jag tror att så, men jag vet vuxna människor som också, det är ju ibland så, framförallt är det väldigt spännande att se att bland de äldre åldrarna så är det mer kvinnor än män som spelar dataspel. Nej, men jag tror att det är en stor del, och det är ju en liksom våran form av liksom så kultur, liksom yttring liksom, alltså så att jag har varit i Globen, eller liksom på Hovet och kolla, eller annexet liksom till Globen och kollat på StarCraft turneringar jag liksom så, men har varit på Dreamhack, men så alla såna gör ju grejer, och är liksom, det är ju ett nöje liksom, precis som för någon annan att gå och kolla på fotboll liksom typ. Jag tycker det är, och det finns massor med saker som måste göras, för att typ jag tror att liksom bygga föreningslivet är skitstort inom e-sporten också, även fast folk inte tänker på det. Så om du frågar Sverok och hur många e-sportsföreningar de har.
Sverok är liksom... ju Sveriges största ungdomsförening.
Ja, nej, men exakt. Jag är också medlem i Sverok, så det är lite så.
Nej, men kul. Fråga 24 då. Vad händer i helgen?
Oj, vad händer i helgen? Jag ska fira min flickvän, ta examen, och sen ska jag på kalas och fira min kusin och så här. Lite så. Släkt och vänner och... ja, vardag.
Fullt upp.
Ja.
Vad härligt. Och vi är klara här. Tack så jättemycket för att du kom hit, och det var jättespännande att prata med dig. Det var jättekul att du som lyssnar. Jag hoppas att du också tyckte att det var väldigt intressant. Som vanligt, mejla till 24fragor@nyt24.se om ni har frågor eller synpunkter eller drömgäster. Det lönar sig faktiskt. Jag läser och tar in det ni skriver. Men ja, vi ses väl nästa vecka förhoppningsvis, och fram tills dess så säger väl jag och Henrik hej då.
Hej då, tack för att du fick komma hit.
StarCraft alltså.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.